A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Kreativa, nytänkande, inspirerade. Det tycker vi nog ofta att vi borde vara. Det är inte alltid helt lätt, men vi har tipsen. Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult, och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör.
Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt hållbart. Forskningen är på vår sida och alla vill ha hälsa, men hur får man det att funka? Det tar vi reda på i den här podden.
Hej och välkomna till avsnitt 45. Ett nytt år är inlett och framför oss så har vi massor av ämnen och gäster som vi vill avhandla och bjuda in och prata med. Och det tycker vi är jättekul, och vi vill börja året med en riktig kickstart, så tänkte vi prata om kreativitet. Vad är egentligen kreativitet och varför ska vi vara kreativa? Det, kan man träna upp det till exempel? Det ska vi prata om mer idag, du och jag, Ann-Sofie och Boel. Utan gäster, men med våra hyfsat kloka huvuden till hjälp. Och lite research som vi gjort. Välkomna!
Det är ju någonting som vi generellt uppmuntrar. Jag tror att går man ut på stan och frågar folk, är det bra att vara kreativ? Då skulle många säga ja. Barn är bra på att vara kreativa. Och ja, det behövs på arbetsplatser för att vi lätt fastnar i vanor och mönster som kanske inte är så bra. Men det är ju nästan så att kreativiteten låser sig när någon, bara man hör själva ordet egentligen. Mm. Det känns inte så lätt att beställa fram kreativitet helt enkelt.
Nej, precis. Och, som sagt, med tanke på all tekniska lösningar, digitalisering, så man kan ju inte trycka ner kreativitet i dem. Utan det är det som är kvar för oss att jobba med i framtiden, delvis då. Och man behöver det. Inte bara bemärkelse av att hitta på nya lösningar. Men att vara kreativ kan också göra att man på liksom, korta puckar kan komma på lösningar på problem som man har, både långsiktigt och lite mer så här, akut. Mm. Så. Och dessutom så tänker jag ju så här, kund, om man möter kunder, så en person som är i ett serviceyrke som har tillgång till sin kreativitet, det kan ju faktiskt höja kundupplevelsen väldigt mycket.
Ja, verkligen. Så. Om vi nu ska försöka definiera ordet kreativitet, så gjorde jag ett test hemma igår och frågade min 13-åriga dotter vad hon tyckte att det var. Och då sa hon, ja, förmågan att komma på nya idéer. Och sen la hon till, ja, någonting härligt, lite roligt och konstnärligt, gärna originellt. Mm. Och det där tyckte jag var en alldeles briljant beskrivning.
Mm. Ja, men att komma med nya idéer och skapa nya saker. Och jag läste igår, vi kan länka till vart jag hittar den här artikeln. Creativity is what happens when we successfully limit the logic force in our brain. Alltså, vi trycker ner det här med att vi ska vara så logiska och säga, men så här, det här funkar ju inte, och vi släpper lös. Eller fantasin kanske, det kanske är därför barn är så himla bra på det, för att man har inte lärt sig så mycket hur saker och ting ska och bör vara, utan det finns liksom inga gränser. Så att kanske gränslöst tänkande i Mm. Att komma på nya saker och lösningar.
Och det där är ju spännande, för att om man ska vara gränslös, ja, men då är det, finns det ju några gränser man måste flytta eller ta bort. Mm. Så att man måste ändå förhålla sig, om man nu uppfattar gränserna som det logiska, men det kan vi väl ändå säga. Mm. Att om vi har satt upp några slags ramar, och vi, då är det logiskt på något sätt. Och om vi behöver flytta på dem, då är det kreativiteten. Men kreativiteten behöver ju ändå de där ramarna ofta att förhålla sig till för att kunna vara fri.
Men vi, alltså, som du säger, vi måste vara medvetna om vad de är. Och till exempel ur ett arbetsplatsperspektiv kan det vara att men så här får inte vi göra och så här gör inte vi här. Om vi bara tar bort dem för en stund och låtsas som att vi får göra vad vi vill.
Ja. Och just det, öppnar upp någon slags lekfullt fönster i medvetandet. Och det är väl det ofta handlar om. Jag hittade en text av, eller från American Psychological Association, där en psykolog vid namn Dean Keith Simonton från University of California definierade kreativitet. Och då menade han att kreativiteten består av två delar. Det ena är originalitet, det här nya då. Och två, funktionalitet. Och funktionalitet är ju i någon mån faktiskt logiskt. Så man behöver alltså komma på något som inte gjorts eller tänkts innan. I alla fall kanske inte i det sammanhanget. Man behöver ju liksom inte vara Nobelpristagare för att vara kreativ. Men idén eller saken man kommer på behöver också vara funktionell och användbar på något sätt. Menar han då?
Mm. Och då är det, känns det ju väldigt kopplat. Jag tänker att om man säger att man är en konstnär eller någonting, så inte funktionaliteten kanske är i fokus. Men nu, vi är ju på arbetsplatsen. Och då är vi ju faktiskt ute efter någonting som är... liksom funktionellt. Då...
Men jag ska bara flika in där. I det konstnärliga sammanhanget så finns det då en funktionalitet eller användbarhet att det kanske sätter igång tankar. Väcker frågor.
Du vet att du är så mycket mer konstnärlig än vad jag är. Jag är så otroligt fyrkantig och dålig. Alltså jag skulle säga så här, situation, jag är så dålig på konst. Jag
har så kan du inte, nej, så kan du inte säga. För konst är inte nödvändigtvis vad kanske något konstnärligt institut bestämmer sig för. Vi kan återkomma till den frågan.
Men du
är visst konstnärlig. Jag är säker på det. Ja, jag jobbar ju med dig.
Ja, men väldigt fyrkantigt. Ja.
Nej.
Men vi behöver vara kreativa. Både när vi ska skriva någonting nytt till exempel. Eller hitta på något. Sätta ihop till exempel en konferens. Tänk, jag har suttit själv i såna här lägen. En trött eftermiddag med 8:e kaffekoppen och bara, vi ska göra något nytt den här gången. Och alla är så trötta. Just där så behöver man ju skapa... alltså tillgång till sin kreativitet. Men det låser ju sig, för att nu ska vi hitta på nytt. Så.
Ja, visst.
Och lösa ett problem. Och jobba fram en ny affärsplan. Jag tänker lite så här, jag tänker lite MacGyver. Man är i en nödsituation och man måste komma på en lösning på någonting. Och det är ju, ja, det är ganska ofta vi hamnar i det läget faktiskt, tror jag. Och att vi skulle behöva.
Ja, vi behöver vara som mest kreativa när vi som minst egentligen orkar. Vi kanske, som du säger, bara vill gå hem och sova.
Ja, precis.
Men då kanske det är det vi ska göra.
Mm.
Eller hur? Mm. För att det här med återhämtning och motion, det vet vi är faktiskt bra för kreativiteten. Det behöver ju inte vara träning, men liksom att röra på sig.
Jag bara flika in, när jag liksom googlade runt på det här igår så hamnade jag på en artikel om Winston Churchill. Och han gick ju och la sig och sov 2 timmar typ på dagen eller någonting. Och det var liksom, nu handlade det om hans produktivitet, men ja... han var ju kreativ också på många sätt. Och det var jätteviktigt. Det var liksom en grej som han inte gjorde avkall från. Utan han gick och la sig och sov i någon så här dungeon under där han var. Precis. Vila, återhämtning är väldigt viktigt.
Det finns något klassiskt citat som jag förstås inte har just nu. Men just det här, någon krigsförklaring eller något så här otroligt viktigt beslutsläge för honom.
Mm.
Så istället för att stressa fram något svar på det här så säger han att han, men nu ska jag sova. Visst är det någon så här klassiskt Winston Churchill-citat? Det kan man väl bära med sig, bli stärkt av.
Sova på saken. Och det som händer när man sover är att det flödar in blod fram till pannloben, här framme, frontalloben. Och det är där vi löser problem. Mm. Så att... och har det låst sig när vi är vakna, så är det så att när vi sover så styr vi ju inte, för vi är nere i undermedvetna, och det är då det sker. Så det är därför att sova på saken är på riktigt.
Alltså det är verkligen riktigt. På riktigt.
Ja.
Och det kan man ju se då om vi zoomar ut lite och tittar på vår vardag, att vi pressar fram allting i pannloben. Det ska bara hända massa saker, organiseras och planeras. Och så egentligen är det att vi försöker stressa fram kreativiteten. Mm. Och det går inte.
Nej, för då hamnar vi ju i det andra systemet istället, limbiska systemet.
Ja, just det. Och det här pratar ju Anders Hansen om i sin bok Hjärnstark. Motion och träning är mumma för kreativitet. Och även sömn, ska vi lägga till.
Mm.
Och i våra dagar då med så mycket information och så många pågående processer som ständigt ropar på vår uppmärksamhet, så kan ju ett bra sätt att gynna sin kreativitet vara då att sova. Eller att bara liksom skapa ett slags tystnad i tankeverksamheten. Andas, titta ut genom ett fönster, ta en tur runt kvarteret. Och jag vet att vi har tidigare nämnt en artikel jag hittade i Harvard Business Review om det här med idleness.
Mm.
Att vi behöver den här lågintensiva aktiviteten också. Alltså absolut inte träning, utan snarare kanske kratta lite i trädgården, virka, den typen av saker för att våra hjärnor ska klara av att vara innovativa och kreativa.
Men gemensamt för dem där, för att jag tänker virka för mig, det skulle ju vara, det skulle ju topplocket skulle ryka liksom, för jag är inte bra på det. Så att om
alla måste inte virka.
Tänka, nej, om jag kan göra utan att tänka, alltså sitta och bygga pärlplattor med barnen. Alltså jäklar vad jag kommer på bra idéer när jag gör det, för att det kan jag ju göra utan större liksom hjärnverksamhet.
Mm.
Och just det här att man är i ett avslappnat läge. Så att blir du stressad av att kratta i trädgården för att det är så mycket löv, då kan det...
Ja.
Ja, men just att du är lite så här, man gör någonting lite monotont. Ja. Så, den mindsetet som man är ute efter.
Tänk på sådana här radband, eller komolojer heter väl, som grekiska farbröder sitter och liksom, har i händerna. Det kanske är just sånt de gynnar också. Man pysslar med någonting så att man blir lite avslappnad. Ja, nej, men då går i alla fall hjärnans standardnätverk igång.
Ja.
Och då skapar vi det här utrymmet för nya tankeprocesser.
Ja, och nu, jag har också läst om det här att man kopplar bort sig lite från verkligheten. Det är därför till exempel, vilket jag ofta gör, jag sitter ju och jobbar på café och kan känna att jag får tillgång till mycket kreativitet där. För att min logiska hjärna är då lite upptagen med att liksom lyssna lite om det är någonting viktigt i bakgrunden. Och då ska tydligen den här kreativa hjärnan kunna gå igång. Jag tänker, det är ju bara en hjärna. Men vi är nog fler som kan relatera till det här. Ett lite sorl i bakgrunden. Mm. Lite klassisk musik eller någonting. Det kan göra att man faktiskt kopplar av. Och kan vara kreativ. Och just det här att det finns en studie till exempel på rappare. När de liksom kom på sina bästa texter till exempel. Och då hade man liksom mätt aktiviteten i deras hjärnor. Och då såg man också att den här logiska delen av hjärnan faktiskt var frånkopplad. Och de kände sig väldigt kreativa.
Det där låter lite som flow. Mm. Det är ju ett vetenskapligt definierat begrepp. Att vi blir utmanade på en nivå som är just lite utmanande. Men liksom inte så svår att vi inte klarar av att möta den. Och då hamnar vi i ett läge där vi glömmer oss själva.
Mm. Precis.
Och bara liksom kör.
Mm. Och just det här med det logiska. För det logiska bygger ju på våra liksom kognitiva erfarenheter. Så man har byggt en karta i huvudet. Och då är det if this then that. Lite så. Att om det här har hänt tidigare. Då borde det här hänga ihop med det på det sättet. Och ska man skapa nytt så vill man gärna komma bort från de där tankebanorna. Och skapa nya.
Mm.
Och då gäller det att förstå att när vi är fast i det logiska, så kommer vi vilja lösa saker på ett sätt som vi har erfarenhet från tidigare. För det är ju så vi bygger liksom vår erfarenhet. Och det är ju jättebra i vissa lägen. Man bygger på sin erfarenhet. Men just när man ska göra någonting nytt, helt nytt, så vill man ha tillgång till den där kreativiteten. Och det kan man då få genom att just gå på tomgång, alltså idleness. Och vara ganska lugn och utvilad och ostörd, kan man säga.
Bara kom till mig nu en hiphop-rad. Och jag kommer inte ihåg artisten bara för det. Det här är 90-tal någonting. Och den är mycket längre, men den slutar med "You need to go walking or your dog gets medic." Och den tycker jag är underbar. Alltså, ut och rör på det, annars blir det dogmatiskt.
Ja.
Men det här är också, det här är spännande. Det handlar ju om att ändå förhålla sig till, jag kan inte släppa det här, att man förhåller sig till något logiskt. Jag tänker, rapparen leker ju med orden.
Mm.
Och orden, det är ett logiskt system, det är ett språk. Man kanske just rimmar eller liksom hittar roliga kopplingar.
Mm.
Så man förhåller sig till det logiska, men man är inte rädd att leka med det. Liksom där någonstans, tror jag.
Mm. Ja. Mm.
Hitta någonting.
Mm. Och sen, vi pratade lite om det här med att barn är väldigt kreativa. Det tror jag vi alla kan vittna om. Att de har otroligt mycket idéer. Man bara, herregud, det kommer så mycket tokigt, kanske man säger. Men då finns det en studie från, jag tror från 1968, som en som heter George Land, och han studerade 1600 barn, så följde han dem liksom upp i åldrarna, och när de var 5 år så var de 98% kreativa, och sen bara minskade det här, så att när de var vuxna så var det 2% som var. Ja, och det lät ju inte så roligt, men jag är inte jätteförvånad, för det känns som att nej, men så kan man inte göra, så där gör man inte, nej det går inte. Och de lär sig själva också att jag hade en idé om att jag skulle bygga ett slott, och så bara insåg att ja, men det går inte. Och då tänker man att nej, men vissa av de där sakerna måste man faktiskt lära sig för att funka i samhället, vad som går och inte går. Men hur kan vi behålla det här nytänkandet och kreativiteten, eftersom vi då har identifierat att vi är beroende av det på våra arbetsplatser.
Ja, gud, jag tänker tillbaka på min morgon alldeles nyligen.
Var du kreativ?
Nej, inte alls. Därför att det var väldigt mycket så här hållpunkten, nu ska kaffet vara klart och barnen byt om nu, och min son frågade efter en skruvmejsel för han ville leka med något. Det kan vi göra ikväll, finns inte tid för det nu, och så där ser verkligheten ut rätt mycket.
Ja.
Vi ska passa in i scheman och mönster.
Kaffe är ju för sig extremt viktigt i mitt liv för att kreativ. Utan kaffe, ingen kreativ.
Kanske även för att logiken ska liksom hålla ihop.
Logistiken ska hålla ihop. Kaffet viktigt. Hela dagen bygger på det där. På morgonen.
Ja, jag håller med. Och i morse blev mitt kaffe trasigt. Filtret sjönk ihop i bryggaren och det smakade bara diskvatten. Det var så skönt att vi fick gott kaffe här hos Agnete.
Tur det. Det har inte blivit någon podd annars.
Nej, jag tror inte det. I samma text som jag nämnde tidigare från American Psychological Association, där skilde man också på någonting som då kallades den vetenskapliga kreativiteten, som just behöver förhålla sig till ett antal redan uppsatta regler, och den konstnärliga kreativiteten som är mer fri. Och då kommer jag tänka på, vi har pratat om Richard Thaler och det här med nudging. Han fick Nobelpriset i ekonomi 2017, förra året alltså. Och det handlar om beteendeekonomi. Och han kom ju på en av sina liksom mest sådär nydanande och viktiga idéer när han bjöd sina vänner på cashewnötter. Har du läst om det?
Ja, men jag såg intervjun när han hade en låda där han tog cashewnötter, och sen stängdes lådan och så gick det inte att öppna den på 30 minuter.
Va?
I kritiskt läge hade jag brutit upp den där lådan. Men nej, berätta mer.
Ja, men han bjöd sina vänner på någon slags drinkar och cashewnötter. Och så vännerna, de tugga och käka. Och så tänkte han att nu riskerar de sin aptit. Och han hade kanske gjort jättegod mat då. Så han tänkte både på maten och vännerna. Och så tänkte han kanske på att det inte är så nyttigt för dem att äta jättemycket cashewnötter. Så då ställde han undan dem. Och i och med det här att han plockade undan dem, han gjorde alltså tvärt emot vad vännerna egentligen ville i den stunden. Och ändå gjorde han dem glada på lång sikt, för de fick i sig den schyssta maten. Och då insåg han att han gick emot så här traditionell ekonomisk teori. För att då säger man att många val, det är bra. Och man säger också att människan agerar alltid rationellt. Men han insåg att vännerna var inte alls rationella. Och de mådde faktiskt bra i det här läget av lite färre val. Och liksom, oavsett idén som han kom fram till där, så liksom just det här att vi får ofta så här aha-insikter i situationer där det inte riktigt var tänkt att vi skulle prestera.
Nej, men Newton, äpplet, alltså ja, ja, precis, jag håller med. Nu kan jag inte ge något bra exempel, men jag kan också komma på liksom riktigt bra grejer. Jag tänker, det var någon jag läste igår också, det här med att stå i duschen, att det är då man kommer på grejer. Ja, och det är just för att man är upptagen, lagom upptagen med någonting annat, eller bara i en annan situation som inte alls påminner om det man vill ha idén inom, så att säga.
Precis. Och jag tänkte också på Marcel Duchamp, som fransk konstnär i början av förra seklet. Som, han är känd för en massa olika saker, men han var bland annat så här dadaist och var med och liksom utmanade synen på vad konst var. Och kanske det mest kända han gjorde var att ta en urinoir, vända på den lite grann, signera den med något påhittat namn och kalla den för Fountain. Och det var en konstutställning för exakt 100 år sedan. Och man hade sagt att här är all konst välkommen, den ska liksom inte bedömas. Utan man, men så blev det ändå en himla diskussion om huruvida det här var konst eller inte. Och liksom, huruvida det var konst eller inte är inte det viktiga, men att diskussionen uppstår. Mm. Och då händer den för att han gör något oväntat med någonting som är egentligen väldigt vardagligt.
Mm.
Så jag tycker att den bilden
kreativt.
Ja, mm. av kreativitet ja. Är liksom bra att ta med sig.
Ja, och då, ja, vi har ju landat i då att vi har uppenbarligen tillgång till väldigt mycket kreativitet. Och det är ju det som gör att vi sitter på den här stolen och mycket av det här som vi använder funkar. Men vi inser också att vi är lätt tappare när vi blir äldre. Och då kan man ju fundera på att kan man lära sig kreativitet? Och det, ja, det kan man tydligen göra. Och,
det är inte gudabenådat, det är inte bara för vissa.
Nej, precis. Nej. Utan vi har det någonstans. Och sen kan det vara att vi är längre ifrån det vissa tider och sådär. Mm. Men på IBM på 1950-talet så insåg man att för att man skulle fortsätta ligga i framkant så var det just så att de högsta cheferna och ja, hela organisationen för den delen behövde ha tillgång till sin kreativitet. Och då skapade man en utbildning i det. Och den byggde på 6 stycken antaganden. Och de här kan man ta med sig var man än är. Och då handlade det om att man skulle våga ställa radikala och olinjära frågor. Och det kan ju vara just det här att ja, men vi har alltid gjort så här. Vi gör alltid så här på våra möten.
Vi kissar alltid i toaletten.
Ja, vissa saker kan vi bara låta vara. Men då får man också tänka så här, vi har tillgång till en viss mängd hjärnkapacitet. Men om det är några saker som vi har insett att det här skulle vi vilja förbättra, så är det kanske just de, att du bara, nej men jag gör alltid så här på morgonen. Varför då, Boel? Jo, men därför att, nej men varför då? Tänk om du skulle göra så här istället. Att man vågar ställa, det är inget farligt kan hända, vi ställer bara frågor. Mm. Det kan man ju faktiskt göra. Varför gör vi alltid så här på vår konferens, på vårt möte? Mm. Varför sitter vi så här? Varför gör vi? Att testa ett område i taget kanske, tänker jag.
Mm.
Och sen att det handlar om unlearning snarare än learning. Alltså att vi olär oss saker. Så att vi har ju lärt in beteenden som vi då vill förändra på något sätt. Och då måste vi olära dem. Och här kan jag bli lite fundersam, för jag tänker att vi vill väl ändå lära oss någonting nytt. Men vi måste...
Men handlar det inte om att flytta på de där gränserna vi pratade om? Och det betyder inte att vi behöver släppa kunskap eller tömma hjärnan på kunskap. Men att bara tänka på någonting som är satt eller fixt, som till exempel då att du jobbar alltid vid ett skrivbord, det bara är så.
Mm.
Ja, men hur skulle det vara om jag kunde jobba på ett annat sätt då?
Ja, men precis. Ja, men kanske så att man backar och tänker sig, men jag har lärt mig att det är bäst att jobba vid skrivbord. Om jag säger att jag låtsas att jag tar bort den kunskapen och tänker så här, hur skulle jag vilja röra mig idag när jag jobbar? Ja, faktiskt på ett helt annat sätt. Ja, bra, då backar jag och så börjar jag där. Och just att man kan inte lära sig vara kreativ, utan man ska vara kreativ. Det kan ju låta som det är samma sak, men att jag är en kreativ person, att liksom bli en kreativ person. Och sen försöka umgås med kreativa människor, och då tänker jag att det kan vi säkert hitta både på arbetsplatsen och kanske, ja, vi kanske har barn då som enkelt och från de uppenbarligen är kreativa, men att vi tänker på någon som man uppfattar som kreativ och umgås med dem, så kan det smitta av sig. Och sen är det jätteviktigt med hög självkännedom, att man vet om sina fördomar. Det är jätteviktigt att veta att ja, men jag har ju de här fördomarna och jag tror ju att det ska vara på det här sättet. Men jag förstår att det behöver inte vara sant. Så man är medveten om det är ju första steget till att kunna förändra.
Det är lite som att sätta lampan på de här gränserna då, som kanske inte är just visuella men som symboliskt.
Ja.
Att vi tar och tittar på de här begränsningarna för hur vi gör saker och när och var. Och så ser vi om vi kan hitta någonting nytt då utanför dem.
Och så väldigt viktigt då att det finns inget rätt eller fel. Du har rätt att göra fel. Det är jätteviktigt. Man måste få prova och misslyckas. För annars kommer det ju bli att man inte vågar testa med rädsla för att det ska bli fel. Men det, ja. Och som sagt, man kan ju vara mer eller mindre kreativ inom olika områden. Jag tänker att vissa yrken och vissa delar av yrken, till exempel i krissituationer, då är det kanske, ja, du kanske just måste vara kreativ då för att lösa någonting, men vissa saker måste få liksom gå på invand rutin, för det frigör ju också kapacitet till att vara kreativ. Men jag skulle gissa att på ganska många arbetsplatser så finns det saker där man, områden och utmaningar där man kan försöka applicera det här. Att vi vill ha en helt ny lösning och då behöver vi komma bort ifrån det vi har gjort och de här gränserna som du pratar om.
Mm.
Och nästan ha ett vitt papper och försöka komma in i ett rum eller samlas runt att vi är på plats, vi är närvarande, vi har sovit bra. käkat bra och bara släppa idéerna fria och se vad som händer.
Och där kan vi se kopplingen till hälsa ganska tydligt då, just det här med att om vi får röra på oss och sova bra så blir vi mer kreativa. Då behöver vi inte ens tänka på kreativiteten.
Och kreativitet, en upplevelse av att få vara kreativ på jobbet, även om man inte aktivt är det, det är också kopplat till högre motivation och trivsel och produktivitet på arbetsplatsen. Så att det hänger ihop.
Ja, och det där handlar ju också om att känna att man får vara sig själv. Att man inte i så hög grad behöver liksom låtsas någonting som man inte känner stämmer. Jag läste en artikel, Eva Hoff heter en psykolog på Lunds universitet. Jag läste den artikeln på väg hit, därför jag inte hunnit skriva ner det. Och hon skriver en artikel som vi kan länka till. Om just det här att vi strömlinjeformar allt idag. Alltså digitaliseringen har ju gett oss så otroliga redskap för att organisera och strukturera. Och där är det lite som, det här är inte hennes ord utan det som jag fyller i. Men det är lite som att vi verkligen ska organisera och strukturera allt. Och i det här liksom rutnätet av gigantisk, och liksom från det makro till mikro, från det stora till det lilla, ska vi strukturera allt. Så tror jag att vi liksom kastar ut kreativiteten. Och det hon pekar på är att det är svårt att liksom sticka ut idag. Att alla ska vara ungefär likadana. Alla ska uppfylla liksom färdigsatta mål. Alla ska arbeta enligt färdiga processer. Alla arbetsplatser vill visa hur duktiga de är för att vi har de här processerna. Och gott nog att man vill att saker ska vara förutsägbara och sådär. Men vi får nog vara lite försiktiga. För vi tappar just det här att man får vara lite annorledes. Så att man får tänka nytt. Och,
Ja, men precis. Viktigt att identifiera. Det frigör ju, om man har saker som går på rutin så frigör man ju kapacitet och tid förhoppningsvis till att vara kreativ. Alltså det ska också ha sin plats.
Så. Ja men det är väl lite så va? Att få vara sig själv ska man ju förhoppningsvis kunna känna under hela sin arbetsdag. Mm. Men sen får ju förstås den som är chef eller motsvarande definiera liksom, när ska vi vara kreativa? Det kanske inte är i leveransen av någon slags krislösning som måste hända nu. Vi vill inte att brandmannen eller kvinnan ska vara superkreativ om de inte måste. Mm. Liksom, eller liksom kirurgen. Men ja, på något sätt. Vi måste ha lite ramar även för kreativiteten, tror jag. För just det här att den ska vara funktionell, sa ju någon som jag citerade. Men vi ska ju inte tänka på funktionaliteten när vi brainstormar. Det är väl det? På något sätt, ja.
Ja, men jag kan tänka just det här med definitionen. För jag kan tänka just att vi en typ uttryckning eller någonting. Så kan det vara jätteviktigt att så mycket som möjligt gå på rutin. Så att jag kan vara kreativ i just den här lösningen. Just här ser olycksplatsen ut så här. Mm. Och det handlar inte om att hitta på någonting nytt. Utan att gå in och ha tillgång till sitt problemlösande. Mm. Att liksom snabbt få grepp. Och ju mer som sitter i de här basala strukturerna i hjärnan. Att jag vet att precis hur slangen och allting funkar. Så har jag mer kapacitet över till att vara kreativ i att problemlösa. Mm. Men jag kanske, och det kanske är så att man kom på. Vi gjorde en helt ny grej här som sen sätter sig som en rutin. Ja.
Precis. Ja, just det. Jag läste också att en neurovetare som heter Gregory Burns från ett universitet som heter Emory nämner då i en artikel som jag hittade hos McKinsey att tricket är att fokusera på perceptionen som är tätt sammanlänkad med kreativitet i den mänskliga hjärnan. Och det här har vi varit inne på. För att uppfatta saker på ett annorlunda sätt, det är ju det vi är ute efter, när vi vill vara kreativa, då måste vi bombardera hjärnan med saker den inte tidigare har träffat på. Den här texten då som jag citerar nu, den fokuserade på hur man just på arbetsplatser och i företag och verksamheter kan liksom jobba fram kreativitet eftersom det inte är gudabenådat. Våra hjärnor vill gärna ta genvägar och våra kroppar är gjorda så. Ska spara effektivitet, eller inte spara, ska vara effektiv och spara energi.
Mm.
Men om vi då tvingar våra hjärnor att omkategorisera information så hjälper det oss att föreställa oss helt så här, genuint nya möjligheter. Och här kom det några så här, väldigt konkreta tips. Att om man då vill kreera sig, att man kanske vill hitta på nya produkter och tjänster. det är något väldigt vanligt behov i många verksamheter. Så dels kan man fördjupa sig genom att faktiskt uppleva någonting. För teoretiska studier kan vara jättebra, va? Men att gärna gå ut i verkligheten och uppleva. Och ha, säg att man säljer någonting till vanliga konsumenter, varor. Ja. Då kan man till exempel leka kund. Alltså man låtsas att man är en kund. Går in i en butik, går in online i butiken. Och liksom följer det här flödet och upplever hur det är.
Mm.
Och bara det kan skaka om oss. För att vi är vana vid att vara något helt annat i en annan ände av den kedjan. Och vi kan testa också att gå in på konkurrenternas sajter och deras butiker. Och det låter ju som en ganska simpel grej som man bara ofta missar.
Mm.
Och just det här att kanske koppla ihop också andra verksamheter. Om jag säljer leksaker så kanske jag kan gå till en, vad ska jag säga, en, hitta på någonting som är mer en konsult, ett konsultbolag.
Mm. Mm.
Och så kanske jag kan hitta något de gör som funkar jättebra för min leksaksverksamhet.
Mm.
Så att vi låser oss ofta vid branscher och yrkesroller. Ja, och
för ett exempel här som jag tyckte var så inspirerande. En av mina vänner och som en stor förebild för mig som heter Betty Vasenius. Hon är tandläkare tidigare men driver nu ett butikgym. Och hon hämtade mycket inspiration till sina, till sitt sätt att sälja och leverera till sina kunder i det här gymmet från när hon var tandläkare.
Mm.
Och det, ja, men det är också ett sätt att vara ganska kreativ.
Mm. Vad roligt.
Mm. Så det tror jag också på, just att hämta ny inspiration från andra branscher, om vi kopplar då till ett jobbperspektiv. Hur gör ni här? Mm.
Och jag har ett exempel där som jag tycker är intressant. På 90-talet så fanns det finns kanske fortfarande ett sjukhus som heter Great Ormond Street Hospital for Children i England, som man hade identifierat ett väldigt riskfyllt läge att efter hjärtoperationer på barn, när man överlämnade patienterna till intensivvården, så var det ett väldigt riskfyllt läge där och dödligheten var hög och man ville undersöka vad man kunde göra för att förändra det här, och kom på när man var ute och letade i andra verksamheter, vitt skilda verksamheter, att man kunde bli inspirerad av Formel 1-rally. Och deras pitstop heter det väl. Den här depån.
Mm.
Där bilen kommer in. Och så, det är liksom en gruppinsats där en väldig massa specialister på kort tid utför ett antal väldigt komplicerade insatser. Genom noggrann planering och ett väldigt exakt utförande. Och då kunde man då inspireras av det här förfarandet.
Mm.
Och använda inom hjärtkirurgin.
Mm.
Och enligt vad jag förstår då, jag har inte djupdykt det här, så fick man också bra resultat av det. Mm. Det är lite häftigt.
Men jag tänker att det här är jättebra att skicka med. Och då kan det vara det första kreativa i det här. Det är ju att hitta tre stycken verksamheter som har någonting som är jämförbart med er verksamhet. Men som är väldigt olika. Och sen studera dem på något sätt och sen blir ju nästa kreativa steg att då ta med sig, eller förkasta någon lösning till organisationen. Men det här tror jag är så värt att lägga tid på.
Mm. Och det är ju verkligen inte någon så här inspiration från ovan, utan att det är ju aktivt
från verkligheten.
Ut och söka annorlunda information.
Mm. Och behöver ju inte, det kostar lite tid, men det behöver inte kosta någonting. Ja, nu ska jag gå och testa och köpa någonting på något ställe.
Det här tror jag är superinvestering.
Jättebra för kreativitet. Och kanske ta med sig hem och reflektera över.
Mm. Mm. Så ut och undersök verkligheten någon annanstans.
Mm.
Den andra punkten man tipsade om i den här McKinsey-artikeln var då att utmana invanda föreställningar om hur vi gör saker här. Och det har vi varit inne på.
Mm.
Måste man jobba vid ett skrivbord till exempel? Det går att hitta andra sätt där. Tredje punkten var använd analogier. Och man relaterar här till att det finns några så här viktiga upptäckarförmågor för innovation. Och det är bland annat att associera, ifrågasätta, observera, experimentera och nätverka. Vi har ju varit inne på flera av de här. Men när det gäller analogierna så funkar ju faktiskt det här med barnkirurgin och Formel 1 ganska bra. Alltså att man hittar någonting, en process inom ett helt annat område som man kan använda i sin egen verksamhet. Jag tänkte så här, vi ska göra ett tankeexempel. Det är ju mig, du och jag menar jag, för vår podd. Så här, till exempel, vi vill utveckla vår podd.
Aha,
vi behöver vara lite nytänkande, vi känner att vi har fastnat i gamla spår. Då kan vi tänka så här, hur skulle, nu ställer jag frågan till dig, se vad du kommer fram till. Hur skulle Astrid Lindgren ha gjort vår podd?
Åh, så bra. Jag var på Junibacken i förrgår med barnen och bara lyssna på hennes röst. Man får ju typ gåshud. Ja, ja men precis. Kära barn hade hon sagt.
Ja.
Ja, eller hur? Ja, men just det. Men det där tycker jag absolut. Mm. För att det var jätteintressant. För jag tänker, ett sätt för oss att hålla, liksom, research, det är att lyssna på andra poddar.
Ja.
Men vad skulle vi liksom kunna
lyssna på?
Men
det kanske
på?
Inte bara poddar. Nej, precis. Kanske precis sagoberättare.
Ja.
Hur fängslar de sin publik? Och...
Ja.
Och just det här, gå ut och akta dig för älven, tänker jag bara på Ronja. Vi ja. Kanske ska gå ut och akta oss lite för älven, du och jag.
Ja, ja. Bara gjort liksom. Mm.
Ja. Och där kan man också leka med så här, ja, men, om det finns företag som man då ser upp till, säg så Apple som har lite ikonisk status. Mm. Hur skulle Apple ha gjort vår verksamhet? Och så kanske man driver en förskola. Och det är liksom helt olika grejer, men ändå bara att låta sig inspireras. Det är lite coolt.
Man ser framför mig uppgradering från 7 till 8. Sker det? Är du en 8S på den här avdelningen? Det här är 8S.
Men, och jag tänker det här också att vi pratade ju om logik och kreativitet och att ett visst mått av ramar behövs. Om inte annat bara för att man ska kunna flytta på dem så behöver man se dem.
Mm.
Och det här var då punkt 4. Skapa restriktioner. Alltså att liksom rama in tänkandet på ett annorlunda sätt. Och här skulle vi också kunna tänka så här, ja, hur skulle du och jag podda om vi inte hade internet?
Ja, megafon. Bara gå ut och ställa oss på, vi ställer oss i Vasaparken och bara, varje torsdag,
klockan 9:00. Hälsa till folket, hälsa till folket.
Nu kör vi.
Ja, men precis. Eller så skulle vi försöka liksom komma in på Sveriges Radio och de skulle bara, nej tack, vi har fullt här.
Ja, men jag har några program som ni har kört lite längre nu. Vi kan väl stoppa in det här.
Ja. Nej, men det är ju en rätt spännande tanke. Vi är så beroende av, och vi vill ju fortsätta finnas online, det är inte det. Men hur skulle vi gjort annars? Vi kanske skulle kunna hitta något där som, ja... Megafonen.
Om du var på 80-talet så hade vi haft sån här Walkman. Och så hade du haft en kassett. Så hade du fått komma till mig om du var min lyssnare. Och så hade jag så här, bra då byter jag ut till det nya avsnittet. Så får du tillbaka den. Så får du komma tillbaka om en vecka.
Blandbandstanken.
Yes.
Det hade ju varit
grymt. Så hade du fått så här, Bo, jag tycker du ska lyssna på det här. Sen satt upp ett blandband till dig. Så hade du fått gå iväg och lyssna. Och det där tänker jag på. Man kan ju ge, jag hade som förslag på hållbar julklapp. Att man kan ge en spellista till någon.
Ja.
Det var gulligt. Jag satte ihop de här till dig. Det var bland det första jag gav till min nuvarande man. När vi träffades. Så var jag liksom tvungen att testa om han hade bra musiksmak.
Mm.
Det hade han inte, tyckte jag då. Fortfarande lite orolig. Men nu är vi gifta.
Fortsatte dejta i alla fall.
Ja, herregud. Jag skulle kollat noga. Nej, men då gjorde jag faktiskt en mixskiva till honom för att se liksom vad han tyckte om min musik.
Eller lite fostrande syfte.
Ja,
eller?
Det här är bra musik, eller hur?
Fogad i ledet.
Ja. Men apropå kreativitet, ni hör ju, vi liksom spårar ju ur här totalt. Så att det, ger man sig tiden så...
Så nog kommer idéer.
Och ja, för du, ja, precis. Det här med att skapa ramar och restriktioner. Och men jag ska ge det här exemplet som vi gjorde på min förra arbetsplats. Och när vi skulle arbeta fram nya idéer som var uppkopplade till våra nya värdeord. Och det var en eftermiddag och det var ganska mörkt och folk var lite trötta. Men då fick vi göra såna här lekar. Och det satte verkligen igång hjärnan. Och det vi fick göra var att vi fick höra fiktiva företagsnamn. Och så skulle vi hitta på vad det företaget gjorde. Och hade man liksom snabbfilmat det här så var det verkligen från att så här, jaha, till att, ja men vänta nu. Och sen var vi liksom eld och lågor. Och när väl uppgiften som vi skulle göra på riktigt kom, då var ju den här kreativa processen i huvudet igång. Vi var jättetaggade. Vi hade fått självförtroende. För vi tyckte att vi hade kommit på helt fantastiska företagslösningar på nya produkter. Och då blev det väldigt bra.
För att... Så ni gjorde som en förövning där ni liksom värmde upp kreativiteten, kan man säga så?
Ja, vi fick så här, de skrev upp ett företagsnamn och så skulle vi liksom hitta på vad de gjorde. Och som jag sa till dig, jag hittade på då, eller vi hittade på i min grupp, en drönare som räknade boskap. Alltså inte det fantastiskt?
Jättebra!
Där gav vi iväg den idén, kör på den!
Ja, precis. Ja, men vad roligt, just det. För att jag tänker också det här med föröva. Kanske var det också väsentligt i det skedet att just stärka er och inte säga så här, nej men det där går inte, eller det har vi redan provat.
Mm-hmm. Inget sånt, nej.
Man bara så här göder det här lekfulla. För lekfullhet, det här är ju väldigt mycket kopplat till det vi sa om att barn är kreativa. Vi leker, det är ingenting vi behöver lära oss. Det gör vi från att vi är barn. Och vi är nog benägna att tänka på det som att det är så produktivt. Så här, ja, men leken är viktig, för då lär man sig att en massa saker. Man här med vuxna, man lär sig hur saker funkar och så. Men leken är ju faktiskt viktig i sig.
Mm.
Den behöver liksom inte ha ett mål eller syfte.
Nej.
Utan att den bara finns. Och det har vi fullkomligt tappat i vår vardag.
Och att begreppet lekfullhet låter som att det inte hör hemma. Utan om vi då istället pratar om att ge förutsättningar för kreativitet. Då låter det lite mer business. Det låter lite mer arbetsplats.
Som att det kan finnas med en affärsplan.
Ja, men det finns ju också så här, nu finns ju hur mycket forskning som helst också på just att har man kul på jobbet så mår man bättre och producerar bättre. Så att, men om vi då säger skapa förutsättningar för kreativitet, för mig skulle det kanske börja låsa sig lite, men vad man nu väljer för ord, just att skapa de här tillfällena och plattformarna. Jag ser framför mig, jag ser ett så här pingisbord, det är en sån enkel grej.
Mm. Det har vi faktiskt på vårt jobb.
Ja, men det är jättebra, för det är, så här, det är ju ingen som står där hela dagarna, men det finns där och det uppmuntrar till lekfullhet. Men så då kommer vi in på just att arbetsmiljön är väldigt viktig, och då är det både den inre arbetsmiljön, alltså min kropp och mitt huvud, och hur jag har omkring det. Och en hjärna som är trött, stressad eller osäker eller allihopa, den kommer inte att vara kreativ, för att när vi upplever hot, då är ju inte syftet att vi ska hitta på nya saker, utan då ska vi ta hand om det som är och se till att vi blir säkra. Så att är det så att vi upplever till exempel trakasserier eller det är osäkerhet, kanske
eller
ska bli en omorganisation,
eller att man inte har resurser att utföra det som förväntas av en, eller hur?
Mm, då får man förstå att det kan vara väldigt svårt att vara kreativ, för det är inte det hjärnan, den är ju ändå väldigt stark, och då den vill bara liksom lösa det allra viktigaste och gå hem. Och är man väldigt trött då och inte har tillgång till syre, man kanske har suttit ner hela dagen. Så att göra någonting åt att man inte har sovit natten innan kan ju vara svårt. Men man kan, det här med att resa på sig, byta miljö, gå en sväng så att man får syresätta hjärnan. Och att försöka lösa de problemen som är liksom mest överhängande. Så att man kan faktiskt känna att jag har bockat av det där. Det är väldigt viktigt, annars är det, du får inte tillgång till din kreativitet. Och bara det här med, alltså det behöver inte vara att det är ett hav av färgglada sackosäckar liksom, och pingisbord, men en miljö där du känner dig liksom upplyft så. Du kan behöva byta plats.
Och det, sånt här som vi pratar om ofta, det handlar ju förstås också om att bli sedd och känna sig trygg och känna att man kan få vara den man är. Att man faktiskt har omtanke runt sig på jobbet och visa det mot andra.
Jätteviktigt. Så några saker är ju kan man ordna på en gång. Att det är så här, men nu går jag och sätter mig här, jag tar en kopp kaffe, jag rör på mig. Och några saker är liksom mer, ja, jag kanske inte får ordning på dem idag. Men då förstår man i alla fall varför det inte känns så lätt att komma i det här kreativa modet.
Mm. Och här är det också så att vi inrättar arbetsplatsen på ett och samma sätt för alla. Och, ja, det är väldigt inne med aktivitetsbaserade kontor och sådär, men det kan finnas ett stort värde att vi ändå får utforma åtminstone vårt skrivbord som vi vill och liksom smycka det eller markera här är jag. För att man just får visa lite personlighet. Det där gynnar också kreativitet.
Mm, verkligen.
Och att det finns, det här har vi också haft folk som har pratat om här i podden. Torbjörn Eriksson från Tenant & Partner tror jag nämnde det. Och vi har haft Filip Elland från Castellum. Att det är väldigt värdefullt att på våra arbetsplatser rent fysiskt ha miljöer där vi kan söka lugn och fokus när vi behöver det. Och vara i fred helt enkelt och ha tystnad. Och även att kunna ha tillgång till samarbete och på något sätt och liksom ha tillgång till varandra och kunna prata och utbyta idéer.
Mm.
Det är värt att tänka på för alla arbetsgivare.
Mm, verkligen. Ja. Ska vi ta några så här sammanfattande punkter?
Mm.
Att förstå att det är, vi har det inom oss.
Mm.
Men det är inte, vad sa du, det är inte guda
benådat.
Nej. Så vi kan lära det, men vi måste skapa både yttre och inre förutsättningar för det. Och att kreativitet är inte bara att liksom gå bananas och hitta på nya grejer. Utan det kan vara just att nya sätt att göra saker på, lösa viktiga problem, öka kundnytta, det vill väl precis alla organisationer göra, och då kan man behöva ta ett nytt grepp, gå ut och låtsas vara kund eller vara kund någon annanstans,
leta på oväntade ställen
och ge tid för det. Så, ja, och så känna sig själv och veta att mina fördomar är att jag tror att det måste vara på det här sättet. Och kanske testa någon, bara, man kan ju göra det till och från jobbet, kan man ju bara testa någonting, bara det här med att gå en ny väg, eller att jag måste alltid, jag gör alltid så här, varför gör jag det? Det kan vara ett sätt att bara sätta igång de här processerna, det behöver inte vara ett jättestort tidsödande projekt. Så.
En gräns som vi måste sänka eller så här flytta på, det är ju det här med rädsla. Rädslostyrda organisationer blir inte kreativa.
Nej.
Utan mer lekfullhet och mer tillåtande mot liksom, att olika människor är olika.
Rätt att prova och ha lite, ha lite fel. Och det här med att precis, rensa från distraktioner och förstå att det behöver man göra. Och det ska vara kravlöst. Inget måste. Det kan låsa processen.
Och att få tid.
Man
kan inte beställa fram kreativitet sen. Nu måste vi leverera något om 20 minuter. Var kreativ, det funkar inte.
Nej, utan så här, uppmana till det. Men det får ske lite när, liksom, när som helst.
Det långsiktigt viktiga pratar vi om ibland. Och där behöver vi kreativitet. Så att om vi inte bara släcker bränder på jobbet. Kan vi också få utrymme att tänka fritt. Och då vara kreativa på lång sikt.
Och precis som man kanske... Som jag brukar förespråka att man ska definiera hälsa på den här arbetsplatsen. Så kanske man också säger, vilken typ av, så här, hur ser vi på kreativitet? Och varför är det viktigt att lyfta upp det? Och liksom tillkännage att det här, vi uppmuntrar det här. Så att man skickar med medarbetare att, hur skapar du utrymme för att vara kreativ? För vi tycker att det är viktigt. Och då kanske någon känner så här, men det har jag inte alls gjort. Och jag har inte känt att det är viktigt. Nej, då får man ha en dialog runt det. Men att alla behöver ha en tanke runt kreativitet.
Absolut, att alla får bidra.
Och... vår samarbetspartner Twitch Health, de har faktiskt skrivit om någonting som kan ge förutsättningar för att vara kreativ. Och det är faktiskt mindfulness.
Precis, Twitch har i en bloggtext intervjuat Marie Ryd som är doktor i medicinsk vetenskap, föreläsare och vetenskapsjournalist. Och i den här bloggtexten så får man med sig några så här hållpunkter att tänka på. Om man vill jobba med mindfulness och få resultat, bland annat kreativitet. Och det ena är något vi alldeles nyss nämnde. Tänk långsiktigt. Det händer inte över en natt.
Nej, det kan hända över en minut. Alltså att du får effekt från det. Men om du ska bygga in det i en organisation så måste man tänka långsiktigt. Och att det är väldigt viktigt att ledare och chefer är med och sätter tonen för det här. Och också att det ska... Det finns väldigt mycket, alltså det spottas ut forskning på det. Så att om man förankrar det i vetenskap så är det också kanske lättare att både jobba med det långsiktigt men att också att chefer kan liksom komma med det som ett argument. Så.
Och precis, man förstår att det här är inte flum utan det är business. Om man väljer att gå den vägen, du kan läsa mer på det här på twitchhealth.se under bloggen. Och sen vill jag då återigen bara påminna att det här med idleness och lågintensiv... nästan lite monotona verksamheter, aktiviteter kan också vara väldigt bra för kreativitet. Det finns inte bara ett sätt.
Nej.
Men välj något och prova det, men prova det under en period.
Och just att mindfulness är ju inte också heller att bara liksom sitta och bara uppleva stolen under sig, utan det går att göra på många olika sätt. Men Twitch Health har också mindfulness i sitt liksom tjänsteutbud, så att man kan ta kontakt med dem om man vill ha in det på ett bra sätt på sin organisation. För de tar ju alltid den här helhetsbilden. Och vi tackar för oss. Och hoppas att ni vill prata med oss i våra sociala medier. På Facebook-sidan, på LinkedIn och på vår hemsida healthforwealth.se.
Och våga gör det nu. Vi har ju pratat om kreativitet. Att man får vara lekfull, man får testa. Så håll inte inne med era kommentarer utan ut med dem bara.
Precis.
Vi tackar också våra samarbetspartners Scandia och Twitch Health och förstås Agda Media för den här produktionen. Ta hand om varandra, ha det fint.
Hej då!
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.